14. Våta kläder, sidan 344. Dagsljuset nådde aldrig långt in i palatset, så inomhus var de förgyllda golvlamporna tända och lågorna fladdrade på de lampor som saknade glaskupor. De spegelförsedda lamporna lyste emellertid upp bra i korridoren, där det var fullt med liv och rörelse. Livréklädda tjänare ilade fram och tillbaka. Andra sopade och torkade golven. Betjänter med vita lejonet på vänster bröstet på sina röda rockar hade klättrat upp på höga stegar för att ta ner vinterbonaderna från väggarna. De flesta med blomster och sommarmotiv och satte istället upp vårgobelänger, varav många uppvisade höstens färggranna lövverk. Seden var att alltid låta merparten av bonaderna ha motiv som låg två årstider fram för att skänka en smula lättnad från vinterns kyla eller sommarens hetta. Men också för att när träden knoppades på våren påminna om att grenarna skulle bli kala igen och snön skulle komma tillbaka. Och för att påminna om att det skulle komma en vår igen när löven föll. Den första snön kom och dagarna blev ännu kallare. Insprängda mellan dem fanns en del bataljscener från slag som varit ovanligt ärorika för Andor. Men Elaine tyckte inte längre lika mycket om att titta på dem som hon gjort när hon var liten. Likväl hade också de sin plats som symboler för det som striden verkligen var. Det var skillnaden mellan hur ett barn och en kvinna såg på saken. Ära måste alltid betalas i blod. Och även om man lämnade äran därhän fick även oumbärliga saker ofta betalas med strid och blod. Det fanns för få tjänare för att hinna utföra sådana uppgifter när de borde göras. Och många av dem var vithåriga åldringar med krökta ryggar som sällan rörde sig särskilt snabbt ändå. Men hur långsamma de än var så var Elaine glad att de frivilligt hade lämnat sin pension för att lära upp dem som var nyligen städslade och ta vid efter dem som hade flytt medan Gabriel regerade eller sedan Rand intagit Caemlyn. Annars skulle palatset ha sett ut som en laggård vid det här laget. En smutsig laggård. Alla vintermattorna var i varje fall borta från golven. Hon lämnade ett blött spår efter sig på de röda och vita golvplattorna. Och så mycket som det alltid regnade om våren skulle gångmattorna ha börjat mögla före kvällen om de fått ligga kvar. De röda och vitklädda tjänarna som skyndade förbi såg förfärade ut när de hälsade henne med bugningar och nigningar, vilket inte gjorde henne på bättre humör. De verkade inte det minsta upprörda över att se Avienda eller Bigitt drypande våta. Eller för den delen gardeskvinnorna. Bränne henne, om inte alla snart slutade förvänta sig att hon skulle klemas bort dagarna i ända. Hennes min var snart så mörk att tjänarnas hälsningar blev allt hastigare innan de ilade vidare. Man hade börjat berätta historier om hennes ombytliga lynne framför brasan på kvällarna. Trots att hon försökte att inte ge det fritt spelrum inför tjänarna. Egentligen inte inför någon, men framförallt inte tjänarna. De hade inte möjlighet att gasta tillbaka. Hon hade tänkt gå raka vägen till sina rum och byta om. Men hur det än var med den saken svängde hon av när hon fick se Rini Corley komma gående i en korsande korridor med helrött golv. Tjänarnas reaktioner hade ingenting med saken att göra. Hon var inte envis. Hon var våt och längtade efter torra kläder och en varm handduk. Men att få syn på frändeskvinnan var en överraskning. Och de två kvinnorna i Rinis sällskap fångade också hennes blick. Bigitt muttrade en svordom innan hon följde efter, svängande med bågstaven vid sin sida, som om hon tänkte slå någon med den. Genom bandet kände Elaine en blandning av tålamod och irritation som dock snart trycktes ned. Avienda vek överhuvudtaget inte från Elaines sida, trots att hon hade fullt upp med att försöka vrida ur sin sjal. Trots allt regn och alla floder Avienda hade sett sedan hon korsat världsryggen, var det ändå med plågad min hon såg på vattnet som utan nytta plaskade ner på golvet. De åtta gardeskvinnorna som blivit kvar när hon plötsligt girade åt sidan skyndade i kapp dem, orubbliga och tysta, bortsett från stövelsulornas tramp mot golvet. Så fort man gav någon ett svärd och ett par stövlar började de klampa. En av kvinnorna i Rinis sällskap var Cara Difani, som varit vis kvinna, eller helerska, i ett fiskeläge på Tomans huvud, innan Shunshan satte koppel på henne. Cara var trind med glada ögon och var klädd i brunt med blå och vita blommor broderade runt handlederna. Hon såg ut att vara bara några år äldre än Elaine, men i själva verket närmade hon sig de 50. Den andra kvinnan hette Gillary och var en före detta Damon från Shunshan. Elaine kunde inte hjälpa att hon kände sig alldeles kall vid åsynen av Gillary. Vad man än kunde säga om kvinnan så var hon trots allt shunshanier. Inte ens Gillary själv visste hur gammal hon var, men hon såg ut att vara i början av medelåldern. Hon var nätt till växten med långt äldre hår och lika gröna ögon som Avienda. Och liksom Maril, den andra Damonen från Shunshan som var kvar i palatset, insisterade hon på att hon fortfarande var Damon och måste bära koppel på grund av vad hon kunde göra. De dagliga promenaderna var ett sätt som fränderna använde för att försöka få dem att vänja sig vid sin frihet. Strängt övervakade promenader förstås. De stod båda under ständig bevakning, dag som natt. Annars skulle de kanske försöka befria Saldamerna. För den delen fick inte Cara heller vara ensam med någon av Saldamerna. Och likadant var det med Lemore, en ung adelsdam från Terrabon som blivit kopplad när Tanshiko föll. De skulle inte få för sig att göra det självmant, men det var omöjligt att säga vad som skulle hända om en Saldame befallde någon av dem att hjälpa henne att fly. Vanan att lyda var fortfarande stark hos både Cara och Lemore. När Gillary såg Elaine spärrade hon upp ögonen och föll omedelbart på knä med en duns. Hon försökte rulla ihop sig till en boll på golvet, men Cara tog henne om axlarna och drog upp henne på fötter igen. Elaine försökte att inte visa sin avsmak. Hon hoppades att de som eventuellt såg hennes min skulle tro att den gällde knäböjandet och kurandet. Vilket den gjorde, till viss del. Hur kunde någon vilja gå i koppel? Hon hörde Linis röst i huvudet igen och röst till. Du vet inte vad en annan kvinna har för skäl till det hon gör förrän du gått i hennes klänning i ett år. Brände henne om hon hade någon önskan att göra det. Det där behövs inte, sa Cara. Så här gör vi. Hon neg, om än inte särskilt elegant. Innan Shunshan tog henne hade hon aldrig sett en stad med mer än några 100 invånare. Efter en kort tvekan bredde den rödhåriga kvinnan ut sina kjolar i en ännu klumpigare nigning. Sanningen att säga var hon nära att falla omkull och blev blodröd i ansiktet. Gillary är ledsen, nästan viskade hon och knäppte händerna framför livet. Blicken höll hon ödmjukt nedvänd. Gillary ska försöka komma ihåg. Jag, sa Cara. Kommer du ihåg vad jag sa förut? Jag kallar dig Gillary, men själv säger du jag eller mig om dig själv. Prova. Och se på mig, du klarar det. Det lät som om hon uppmuntrade ett barn. Den shunshanska kvinnan fuktade läpparna och gav Cara en snedblick. Jag, sa hon tyst och började genast gråta. Tårarna rann ut efter hennes kinder fortare än hon hann torka bort dem med fingrarna. Cara kramade om henne och sa tröstande, såja, såja. Hon verkade också gråtfärdig. Avienda vred besvärat på sig, inte på grund av tårarna. Hos Eil grät både män och kvinnor utan att skämmas när de kände att de behövde det. utan för att det hos dem var en anmärkningsvärd känslouppvisning bara att hålla händer offentligt. Ni båda kan väl promenera för er själva en stund, sa Rini till Cara och Gillary med ett vänligt leende som fick de tunna rynkorna vid hennes blå ögon att bli tydligare. Hennes röst var ljus och vacker, en riktig sångröst. Jag kommer i kapp efter ett tag, så kan vi äta tillsammans. De neg mot henne också. Gillary fortfarande i tårar. Och sen gick de iväg, Cara med armen om den mindre kvinnans axlar. Om ni så önskar, er snåd, sa Rini, innan de hunnit ta mer än ett par steg, så kan vi språkas vid på vägen till era rum. Kvinnans uppsyn var lugn och hon la ingen särskild vikt vid orden, men Elaine kunde inte låta bli att bita ihop tänderna. Hon tvingade sig att slappna av. Det fanns ingenting att vinna på att vara envis för envishetens egen skull. Hon var faktiskt blöt och hade börjat huttra så smått, trots att det inte var någon kall dag. Ett utmärkt förslag, sa hon och samlade sin fuktiga grå kjol. Kom med. Vi skulle kunna gå lite fortare, muttrade Birgit, lågt men hörbart. Vi kan springa, sa Avienda, utan några ansatser att tala tyst. Vi kanske torkar av ansträngningen. Elaine ignorerade dem och skred fram i värdig takt. Om det varit hennes mor som gått här skulle hennes steg ha varit majestätiska. Elaine var inte säker på att hon klarade det, men hon tänkte minsann inte springa omkring i palatset. Eller ens skynda. Om folk såg henne hasta fram genom korridoren skulle det ge upphov till ett dussin olika rykten, om inte 100. Vart och ett om någon ödesdiger händelse, den ena värre än den andra. Det fanns redan alldeles för många rykten som drev runt i palatset. Varav det värsta var att staden snart skulle falla och att Elaine planerade att fly innan dess. Nej, hon måste verka fullständigt oberörd. Alla måste tro att hon var fullständigt säker på sig själv, även om det var en falsk fasad. Upprätthöll hon inte den kunde hon lika gärna kapitulera för Arimilla. Rädsla för nederlag hade lett till lika många förlorade slag som svaghet, och hon hade inte råd att förlora en enda batalj. Jag trodde att generalkaptenen hade skickat ut dig på spaning, Rini. Birgit hade använt två av fränderna som spanare, kvinnor som inte kunde skapa en portöppning stor nog för en kärra. Eftersom det fanns cirklar av frändeskvinnor som kunde göra portöppningar för både handel och truppförflyttningar hade hon lagt beslag på de återstående 6 som kunde färdas på egen hand. Hären som omgav staden utgjorde inget hinder för dem. Den välskurna klänning i fint blå ylle som Rini hade på sig var emellertid föga lämpad för någon som skulle smyga omkring på landsbygden. Även om dess enda prydnad var en röd emaljbrosch i form av en cirkel vid den höga halslinningen. Generalkaptenen anser att hennes spejare behöver vila, till skillnad från hon själv, tillade Rini i förbindlig ton med ett höjt ögonbryn åt Birgits håll. Det kom en kort stöt av irritation genom väktarbandet medan Avienda av någon anledning skrattade. Elaine begrep sig fortfarande inte på Ales humor. Imorgon ger jag mig ut igen. Det får mig att minnas den tid då jag var gårdfarihandlare med bara en enda mula. Fränderna hade ägnat sig åt många handa sysslor under sina långa liv. Alltid noga med att byta yrke och vistelsort innan någon lade märke till hur sakta de åldrades. De äldsta bland dem hade lärt sig att bemästra ett halvdussin olika yrken eller mer och växlade obehindrat mellan dem. Jag bestämde mig för att använda min lediga dag till att hjälpa Gillary att bestämma sig för ett efternamn. Rini grimaserade. I Shonshen är det sed att stryka en flickas namn ur släktrullorna när hon blir kopplad. Så nu tycker den stackars kvinnan inte att hon har rätt till det namn hon föddes med. Gillary var det namn hon fick tillsammans med kopplet, men det vill hon behålla. Det finns fler orsaker att avsky Sjönsen än jag kan räkna, sa Elaine med hetta i rösten. Sen insåg hon äntligen innebörden av alltihop. Att lära sig niga, välja ett nytt namn, bränne henne, gjorde grossessen henne dum i huvudet förutom allt annat. När ändrade sig Gillary angående kopplet? Alla behövde inte få veta att hon var trögtänkt idag. Den andra kvinnans ansiktsuttryck förändrades inte det minsta. Men hon tvekade precis så länge att Elaine insåg att hennes försök att luras inte hade lyckats. Nu i morse, efter att ni och generalkaptenen hade gett er av. Annars skulle ni genast ha fått veta det. Reenie fortsatte snabbt prata så att Elaine inte skulle hinna bli förbittrad på sig själv. Och det finns fler goda nyheter. Ganska goda i varje fall. En av Saldamerna, Malin Neutchin, kommer ni ihåg henne, har erkänt att hon ser vävarna. Åh, det var en god nyhet, mumlade Elaine. Mycket god. Då är det 28 kvar, men det går kanske lättare med dem nu när en av dem har gett med sig. Hon hade bevittnat ett av frändernas försök att övertyga Mali om att hon kunde lära sig att leda kraften och att hon redan kunde se dess flöden. Den fylliga Sjönsenskan hade fortsatt uppvisa samma envisa trots till och med sedan hon börjat gråta. Ganska goda, sa jag, suckade Reenie. Som Mali ser det kunde hon lika gärna ha erkänt att hon ägnar sig åt barnamord. Nu insisterar hon på att vi måste sätta kragen på henne. Hon tigger om Erdamen. Det får det att krypa i mig. Jag vet inte vad jag ska göra med henne. Skicka tillbaka henne till Sjönsen så fort vi kan, svarade Elaine. Reenie blev så bestört att hon stannade tvärt och hennes ögonbryn for upp i pannan. Birgit harklade sig ljudligt. Genom bandet kändes otålighet som sedan kvävdes. Och frändeskvinnan hajade till. Sen började hon gå igen, med snabbare steg än förut. Men då gör de henne till en daemon. Ett sånt öde skulle jag inte kunna döma någon kvinna till. Elaine gav sin väktare en blick som halkade av henne som en dolk glider mot en bra rustning. Birgits uttryck var förbindligt. För kvinnan med den gyllene flätan innehöll väktarrollen starka inslag av stora syster. Och än värre, ibland även av mor. Det kan jag, sa Elaine med eftertryck och tog ut sina egna steg längre. Det skulle ju faktiskt inte skada att bli torr förr hellre än senare. Hon har varit med om att fjättra så många andra att hon förtjänar att smaka på det själv, Reenie. Men det är inte därför jag tänker skicka tillbaka henne. Om några av de andra vill stanna, lära sig att leda och gottgöra sina gärningar, tänker jag sannoliken inte överlämna dem till Sjönsen. Men sanningen att säga hoppas jag att allihop känner likadant som Mali. De kanske sätter en Erdame på henne, Reenie, men de kan inte hemlighålla vad hon varit. Varje före detta Saldame som jag kan skicka till Sjönsen för att bli kopplad kommer att bli en tand som gnager på deras rötter. Ett strängt beslut, sa Reenie dystert. Hon plockade upprört med klänningens kjol, slätade till tyget och började sedan plocka med det igen. Ni kanske kan tänka er att fundera över det några dagar. Det är väl ingenting som måste ske omedelbart. Elaine bet ihop. Kvinnan antydde i princip att hon nått detta beslut under ett av sina känslosvall. Men hade hon det? Hon tyckte att beslutet var både rimligt och förnuftigt. De kunde inte hålla alla dessa Saldamer fångna för evigt. Att skicka dem som inte ville vara fria tillbaka till Sjönsenierna var ett sätt att bli av med dem och på samma gång utdela ett slag mot invasionsstyrkorna. Det handlade om mer än bara ett oresonligt hat mot alla Sjönsenier. Givetvis gjorde det det, Ljuset brände henne. Hon avskydde verkligen att tvivla på sina egna beslut. Dåliga beslut var någonting hon inte kunde kosta på sig. Å andra sidan var det ingen brådska med att skicka tillbaka Charles Damon. Och hur som helst var det ändå bättre att skicka flera stycken på en gång. Då skulle risken bli mindre för att någon skulle arrangera en olycka. Vilket hon mycket väl trodde Sjönsen om att kunna göra. Jag ska tänka på saken, Rini, men jag tror knappast att jag kommer att ändra mig. Rini lät höra ännu en djup suck. Hon var ivrig att få återvända till vita tornet som hon blivit lovat och ta på sig novisernas vita klänning igen. Hon hade till och med sagt att hon avundades Kirstian och Saraya och närde en stark längtan efter att gå in i gröna Aja. Men Elaine hade sina tvivel. Rini hade ett varmt hjärta, för att inte säga mjukt. Och Elaine hade aldrig träffat någon grön syster som kunnat kallas mjuk. Till och med de som verkade pimpinetta eller sköra på utsidan var som kallt stål innanför skalet. Framför dem gled Vandine ut från en korsande korridor. Slank, vithårig och graciös i mörkgrått ylle med djupt bruna kantband. Hon vek av åt samma håll som de var på väg, synbarligen utan att lägga märke till dem. Hon tillhörde gröna Aja och var hård som en slägga. Hennes väktare Jaime gick bredvid henne med huvudet nedböjt för att kunna tala lågmält med henne och drog då och då handen genom sitt tunna gråa hår. Han var gammal och den mörkgröna rocken satt löst på hans magra, knotiga lekamen. Men likväl var han precis lika hård som hon. En gammal rot som man kunde slå yxan trubb emot. Kirstian och Saraya, båda i vit novisskrud, kom fogligt efter med händerna knäppta framför livet. Den ena var blek som en karhanier, den andra kort och smal över höfterna. För att vara rymlingar som lyckats med vad så få klarade, att hålla sig undan vita tornets ögon i åratal, i Kirstians fall närmare 300 år, hade de funnit sig till rätta i sin plats som noviser igen anmärkningsvärt lätt. Det kunde bero på att frändernas reglemente var en blandning av de regler som styrde novisernas och de antagnas liv i tornet. För dem var kanske de vita ylleklänningarna och att de inte längre kunde komma och gå som de ville den enda egentliga skillnaden. Och det senare var i viss mån begränsat även för fränderna. Jag är verkligen glad att hon har dem där båda att sysselsätta sig med, sa Rini med medkännande ton. Det syntes i hennes ögon att hon led med Aes Sedain. Det är bra att hon sörjer sin syster. Men utan Kirstian och Saraya är jag rädd att hon skulle bli helt besatt av Erdeles död. Det är hon kanske ändå. Jag tror att klänningen hon har på sig tillhörde Erdeles. Jag har försökt erbjuda henne tröst. Jag har erfarenhet av att hjälpa folk övervinna sin sorg. Både som klok kvinna i olika byar och när jag bar det röda skärpet i Ibordar för många år sedan. Men hon vill inte prata med mig. Faktum var att Vandine numera bara hade på sig sin döda systers kläder och även använde Erdeles blomsterdoftande parfym. Ibland fick Elaine en känsla av att Vandine försökte bli Erdeles, erbjuda sig själv i utbyte för att få tillbaka systern i livet. Men kunde man klandra någon för att hon var besatt av att ta reda på vem som hade mördat hennes syster? Det var bara en handfull människor som visste vad hon egentligen ägnade sig åt. Alla andra trodde som Rini att hon var uppslukad av att undervisa Kirstian och Saraya och av att påbörja bestraffningen för att de hade rymt. Visserligen gjorde Vandine både det ena och det andra, och det är grundligt, men det var ändå bara en täckmantel för hennes egentliga mål. Elaine sträckte ut handen utan att titta. Och där väntade Aviendas hand på hennes, fast och lugnande. Hon tryckte den hårt. Det gick inte ens att föreställa sig hur förfärligt det vore att förlora Arvienda. De utbytte en hastig blick och i Arviendas ögon såg hon sina egna känslor speglas. Hade hon verkligen en gång tyckt att älfolkets ansikten var kalla och outgrundliga? Som du säger, Rini, så har hon ju Kirstian och Saraya att ägna sig åt. Rini tillhörde inte den handfull som visste sanningen. Alla har vi vårt eget sätt att sörja. Vendin kommer att finna tröst på sitt eget sätt. Genom att hitta Erdeles mördare, förhoppningsvis. Om hennes smärta inte åtminstone började lindras då. Nå, den tiden, den sorgen. Tills vidare fick Elaine låta Vendin arbeta efter eget huvud. Särskilt som hon var helt övertygad om att den gröna systern skulle ignorera alla försök att hejda henne. Det var inte bara irriterande. Det var så att man kunde bli tokig. Vendin gick en väg som kanske ledde rakt i fördärvet. Och Elaine var tvungen att se på. Men det värsta var att hon dessutom måste dra nytta av det. Att hon inte hade något val gjorde inte saken mer tilltalande. Just som Vendin och hennes följeslagare försvann bort i en sidokorridor dök Rini Harford upp i en annan strax framför Elaine. Som alltid utstrålade den stadiga, tystlåtna kvinnan en närmast drottninglik värdighet. Med det gråsprängda håret samlat i en knut på gässan och sin formella, ständigt lika oklanderligt släta röda vapenrock med Andrews vita lejon på bröstet. Elaine hade aldrig sett henne med så mycket som ett hårstrå i oreda, eller den minsta medfaren efter att ha ägnat en lång dag åt att övervaka arbetet i palatset. Och mer därtill, hennes runda anlete bar av någon anledning ett förbryllat uttryck. Men det förbyttes i oro när hon fick syn på Elaine. Men er snåd, ni är ju alldeles genomblöt, sa hon bestört samtidigt som hon neg. Ni måste genast få på er torra kläder. Tack, husmor Harford, sa Elaine sammanbitet. Jag hade inte märkt det själv. Hon ångrade genast sitt utbrott. Överpigan hade tjänat henne lika troget som hon tjänat hennes mor. Men det värsta var att husmor Harford inte tog någon som helst notis om det. Elaine Trackans ostadiga lynne var inte längre någonting att förvånas över. Jag går gärna med er en bit om ni tillåter er snåd, sa hon lugnt och slöt upp vid Elaines sida. En fräknig ung kvinna med en korg full med sänglinne i famnen började niga mot dem. Bara en hårsmån mer mot Elaine än mot överpigan. Men Rini avfärdade henne med en snabb gest som fick flickan att kila iväg innan hon hunnit böja knäna ordentligt. Kanske var det bara för att hon inte skulle höra vad de sa. Rini slutade inte prata. Tre av legokaptenerna begär att få träffa er. Jag satte dem i blå audiensrummet och sa åt tjänarna att hålla uppsikt så att inga mindre värdesaker råkar hamna i deras fickor. Fast det hade jag inte behövt, visade det sig. Carini Sede och Saritha Sede dök upp strax därpå och slog sig ner för att hålla kaptenernas sällskap. Kapten Mellar är också där. Elaine gjorde en missnöjd min. Mellar? Hon försökte se till att han hade för mycket att göra för att hinna hitta på några dumheter. Men inte desto mindre hade han en förmåga att alltid dyka upp där hon minst önskade. Samma sak gällde för den delen Karin och Saritha. En av dem måste tillhöra svarta Aya och vara den som mördat Erdeles. Såvida det inte var Marylil och hon verkade ha försvunnit. Rini kände till detta. Det skulle ha varit brottsligt att låta henne förbli okunnig om det. Hon hade sina ögon ute överallt och de kanske skulle fånga upp någon avgörande ledtråd. Vad vill legoknäktarna, husmor Harford? Ha mer betalt, misstänker jag, morrade Birgit och svingade sin osträngade båge som en klubba. Förmodligen, instämde Rini, men de vägrade att tala om det för mig. Hon snörpte en aning på läpparna. Det var allt, men tydligen hade legokaptenerna lyckats göra henne förnärmad. Om de var för dumma för att se att hon var mer än bara en högt uppsatt tjänstekvinna, så var det sannoliken inte mycket bevänt med deras förstånd. Är Dailin tillbaka? Frågade Elaine. Efter ett nekande svar från överpigan fortsatte hon. I så fall tar jag emot legoknäktarna så snart jag har bytt om. Det var lika bra att få den saken undanstökad. Hon rundade ett hörn, stod plötsligt öga mot öga med två av vindfinnerskorna och lyckades nätt och jämnt undertrycka en suck. Havsfolket var de absolut sista hon ville behöva ha att göra med just nu. Chanel Dinseran Vitai, smal och mörk och barfota i röda sidenbrokadbyxor och blå sidenbrokadblus med ett grönt skärp knutet i en invecklad knut om, gjorde skäl för sitt namn. Elaine hade ingen aning om hur en vitai såg ut. För allt vad hon visste var det kanske bara en liten fisk. Men Chanels stora ögon var hårda nog att tillhöra ett vildsint rovdjur. Särskilt när hon riktade dem mot Avienda. Det fanns ont blod mellan dem. Med en tatuerad hand lyfte Chanel doftskrinet i genomstunget guld som hon hade hängande om halsen och tog ett djupt andetag av dess vassa kryddlukt. Som för att dölja någon otäck odör. Avienda skrattade högt, vilket fick Chanel att pressa samman läpparna till vad som skulle ha blivit ett tunt streck om de inte varit så fylliga från början. Den andra var Renée Dincalon, tidigare vindfinnerska hos skeppsfrun, klädd i blå linnebyxor och röd blus med ett blått skärp i en betydligt enklare knut. Båda kvinnorna bar långa vita sorgestolor för nästa din res. Men det måste vara Renée som var mest drabbad av Nestas död. Hon bar på ett skrivskrin i snidat trä med ett lockförsett bläckhorn i ena hörnet och ett pappersark med några nerklottrade rader fastklämt på locket. De sex guldringarna i hennes öron doldes bakom två vita vingar i det för övrigt svarta håret. Ringarna var mycket tunnare än de hon hade burit tills hon fått veta Nestas öde. Och ärekedjan av guld som löpte över hennes vänstra kind gav ett naket intryck med bara den berlock som visade vilken klan hon tillhörde. Enligt havsfolkets sed hade Nestas död betytt att Renée måste börja om från botten. Och från den dag hon själv lagt av sig sina äretecken hade hon inte högre rang än en kvinna som just lämnat lärlingskapet bakom sig. Hennes ansikte var fortfarande värdigt, men på ett mycket mer tillbakadraget sätt nu när hon tjänstgjorde som sekreterare åt Chanel. Jag är på väg, började Elaine, men Chanel avbröt henne högdraget. Vad nytt om Talan och om Marilyn? Försöker du överhuvudtaget hitta dem? Elaine tog ett djupt andetag. Det tjänade aldrig någonting till att skrika åt Chanel. Kvinnan var helt beredd att skrika tillbaka och ville sällan ta reson. Hon tänkte inte ge sig in i något stormgräl igen. Tjänarna som slank förbi på ömse sidor om dem stannade inte för att hälsa. De kände av stämningen, men kastade mörka blickar på havsfolkskvinnorna. Detta gladde Elaine, trots att det inte borde det. Vindfinnerskorna må vara hur irriterande som helst. De var ändå gäster i palatset. På sätt och vis i varje fall, helt bortsett från alla avtal. Mer än en gång hade Chanel beklagat sig över saktfärdiga tjänare och ljummet badvatten. Vilket också var glädjande. Inte desto mindre tänkte Elaine uppträda både värdigt och hövligt. Nyheterna är samma som igår, svarade hon med besinningsfull stämma. Nå, hon försökte i varje fall låta besinningsfull. Om det likväl fanns kvar en viss skärpa så fick vindfinnerskan leva med det. Samma som förra veckan och veckan dessförinnan. Efterforskningar har gjorts på vartenda värdshus i hela Camelin. Er lärling står inte att finna. Merrylill står inte heller att finna. Av allt att döma måste de ha lyckats lämna staden. Vakterna vid stadsportarna hade fått order om att hålla utkik efter en havsfolkskvinna med tatueringar på händerna. Men de skulle inte ha hindrat en Aes Sedai från att lämna staden eller ta med sig vem hon ville. Dessutom lät legoknäktarna vem som helst passera i utbyte mot några slantar. Och om ni ursäktar nu så är jag på väg. Det duger inte. Chanels röst var så het att den kunnat sveda läder. Ni Aes Sedai håller ihop som sillar i stim. Merrylill har kidnappat Talan och jag tror att du gömmer henne. Vi tänker söka efter dem och när vi hittar dem kommer Merrylill att få ett strängt straff innan vi skickar henne till skeppen för att fullfölja er del av avtalet. Det försäkrar jag dig. Det verkar som om ni glömmer er, sa Birgit. Hennes röst var mild och hennes uppsyn lugn, men bandet darrade av vrede. Hon höll båda händerna på den osträngade bågen framför sig som för att hindra sig själv från att knyta dem. Nu tar ni tillbaka era anklagelser eller tar konsekvenserna. Hennes självkontroll var kanske inte riktigt så stor som den verkade. Så här hanterade man inte vindfinnerskor. De var kvinnor med stor makt hos sitt eget folk och vana vid att använda den. Men Birgit tvekade inte. Enligt det avtal som Saida slöt står ni under hennes nåd Elaines myndighet. Och under min myndighet. Söka kan ni göra när ni inte behövs till annat. Och om jag inte helt missminner mig ska ni egentligen vara i Tyr just nu för att hämta vagnslaster med spannmål och saltat oxkött. Jag skulle starkt rekommendera att ni omedelbart färdas dit. Annars kanske ni själva får lära er ett och annat om bestraffningar. Ack, det var helt fel sätt att hantera vindfinnerskor. Nej, sa Elaine med lika stor hetta som Chanel, vilket förvånade henne själv. Sök om du vill, Chanel, du och alla de andra vindfinnerskorna. Sök igenom Caimlin från ena änden till den andra. Och när ni inte hittar Talan eller Merrylill är det ni som ber mig om ursäkt för att ni kallat mig för lögnare. Det hade kvinnan faktiskt gjort, så gott som i varje fall. Hon kände en stark lust att ge Chanel en örfil. Hon ville ljus. Hennes och Birgits vrede eldade på varandra. Hon försökte frenetiskt lugna sitt raseri innan det bröt ut i otyglat ursinne. Men det ledde bara till en lika svårtyglad lust att gråta. Chanel sträckte på sig, mörk i synen. Då skulle du hävda att vi brutit mot avtalet. Vi har slitit som länsflickor den senaste månaden och mer än då. Ni skulle inte kunna bli av med oss utan att uppfylla er del av avtalet. René, se till att ejkederna på silversvanen blir tillsagda. Tillsagda, inte ombedda. Att de måste lämna ut Merrylill och Talan eller själva betala vad Vita tornet är skyldigt. De kan inte betala av allt, men de kan börja. René började skruva av bläckhornets silverlock. Ingen anteckning, fräste Chanel. Gå själv och säg till dem. Nu! René skruvade på locket igen, bugade sig så att överkroppen nästan kom i linje med golvet och la hastigt fingertopparna mot hjärtat. Som ni befaller, mumlade hon med outgrundlig min. Hon dröjde inte med att lyda utan gav sig iväg med raska steg åt det håll som de kommit från med skrivskrinet under armen. Elaine som fortfarande kämpade mot lusten att slå till Chanel och samtidigt brista i gråt gjorde en grimas. Det var inte första gången havsfolkskvinnorna gick till silversvanen, inte andra eller tredje heller. Men förut hade de alltid bett och inte krävt. För närvarande bodde 9 systrar på värdshuset. Antalet skiftade hela tiden, allt eftersom systrar kom till staden eller gav sig av. Och enligt ryktet fanns det andra Aes Sedai i staden också. Och det oroade henne att ingen av dem hade visat sig i palatset. Hon hade hållit sig undan från svanen. Hon visste hur gärna Elida ville få tag på henne, men inte på vems sida systrarna på svanen var, eller ens om de var på någons. När Charitha och Karin gått dit hade de tigit som musslor. Inte desto mindre hade hon väntat sig att någon av dem skulle komma till palatset, om inte annat så för att få veta vad som låg bakom havsfolkets anspråk. Varför var det så många Aes Sedair i Caimlyn när själva Tarvalon stod under belägring? För hennes skull var det svar som först dök upp, vilket gjorde henne än fastare besluten att undvika alla systrar som inte säkert stod på Egwens sida. Men det skulle inte hindra att ryktet spreds om avtalet hon ingått för att få hjälp med att använda vindarnas skål och vilket pris tornet ålagts att betala för denna hjälp. Brände henne, den nyheten skulle kreveras som en vagnslast med fyrverkerier när den blev allmänt känd bland Aesedena. Värre ändå, 10 vagnslaster. Medan hon följde Renelle med blicken kämpade hon för att få styr på sina känslor och försökte återgå till någonting som liknade ett hövligt tonfall. Hon klarar sina nya omständigheter mycket bra, måste jag säga. Chanel fnös avfärdande. Tacka för det. Varje vindfinnerska vet att hon kommer att stiga och sjunka många gång innan hennes kropp återbördas till det salta. Hon vände själv blicken mot den andra havsfolkskvinnan och fick en elak ton i rösten. Det lät som om hon pratade för sig själv. Hon föll från en större höjd än de flesta och borde inte bli förvånad över att hon landade så hårt med tanke på hur många fingrar hon trampat på medan hon var... Där knep hon igen läpparna och snodde runt så att hon kunde blänga på Elaine, Bigitte, Avienda och Rini. Till och med på gardeskvinnorna, som för att utmana dem att säga någonting. Elaine var finkänslig nog att tiga, vilket ljuset var ett tack alla andra också gjorde. För sin egen del kände hon att hon nästan hade fått bukt med sin ilska och lagt band på gråtlusten. Så nu ville hon inte säga någonting som fick Chanel att börja gorma och göra hennes ansträngningar om intet. Dessutom kunde hon inte komma på någonting att säga efter det havsfolkskvinnan undsluppit sig. Hon betvivlade att det hörde till Athanmeres seder att hämnas på någon som man ansåg hade missbrukat sin högre ställning. Däremot var det mycket mänskligt. Vindfinnerskan mönstrade henne uppifrån och ner med rynkade ögonbryn. Du är våt, sa hon, som om hon just lagt märke till det. Det är mycket illa att gå i våta kläder för länge i ditt tillstånd. Du borde genast byta om. Elaine kastade bak huvudet och skrek så högt hon kunde. Ett vrål av rent raseri och harm. Hon skrek tills lungorna var tomma och stod sedan där och flämtade. Under den följande tystnaden stirrade alla förbluffat på henne. Nästan alla. Avienda började skratta så att hon var tvungen att ta stöd mot en gobeläng med ridande jägare och en leopard som hade vänt sig mot dem. Hon höll ena handen tryckt mot mellangärdet som om det värkte i bröstet på henne. Även genom bandet kände hon munterhet. Munterhet! Trots att Bigits min förblev lika oberörd som en Aes Sedais. Jag måste färdas till Cheer, sa Chanel efter en liten stund med nästan anfådd röst. Utan ett ord eller minsta tillstymmelse till avskedshälsning vände hon på klacken och gick. Rini och René neg däremot, båda utan att möta Elaines blick, och skyndade därifrån under föregivande att de hade plikter att sköta. Elaine glodde på Bigitte och Avienda i tur och ordning. Om någon av er säger så mycket som ett ord, sa hon varnande. Bigitte tog på sig en så troskyldig min att det inte gick att ta miste på dess falskhet. Och genom bandet kände Elaine en sån uppsluppenhet att hon själv hade svårt att hålla sig för skratt. Avienda skrattade bara ännu mer. Elaine samlade ihop kjolarna med all värdighet hon förmådde uppbåda och satte av mot sina rum. Om hon gick lite raskare än förut så var det faktiskt för att hon ville få av sig sina blöta kläder. Bara därför. Bara därför.